Då har jag tänkt tala idag över Israel naturligtvis, som vi då har annonserat också om inför det här mötet. Men jag skulle vilja rubricera den här predikan med de här orden: Gud har sista ordet. Ni vet att det finns väldigt många tankar om Israel och hur problemen ska lösas, var gränserna ska gå, Jerusalems framtid, Jerusalems kommande status, det judiska folket, konflikten i Mellanöstern och hur olika stater även vill utplåna Israel. Men vad säger Bibeln? Gud har sista ordet. Amen. Ska du vända dig till din granne och säga: Gud har sista ordet. You can turn to your neighbor and say: God has the final word. Amen. Amen. Vi ska läsa ett par bibelsammanhang. Så ska vi röra vid en del bibelberättelse som jag tycker understryker detta på ett fantastiskt sätt. Vi ska allra först läsa någon vers här ifrån Jesaja. Jesaja, det 46 kapitlet, 9-10 versen. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Ty jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar ifrån början vad som ska komma, och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: mitt beslut ska gå i fullbordan, och allt vad jag vill kommer jag att göra. Det var från Jesaja 47. Sen tänkte jag också att vi kan läsa en vers som jag vill ge några kommentarer på ifrån Matteus evangelium. Matteus evangelium, det är bergspredikan. Och jag har faktiskt inte tänkt på att det bibelordet kan kopplas till en Israelpredikan. Men så såg jag det och så tänkte jag, men det är ju absolut en fantastisk koppling. Matteus 5 och vers 17 och 18. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Sen ska vi gå faktiskt till Lukas 21. Och där kan vi läsa från vers 29. Och han gav dem en liknelse och sade: se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni nu ser allt detta hända, då vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen säger jag er, detta släkte ska inte förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Amen. Amen. I Jesaja läste vi att Gud förklarar långt i förväg det som komma skall. Och allt det han beslutat kommer att gå i fullbordan. Och i Matteus 5 läste vi de här orden där Jesus säger så här: jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva det, utan för att uppfylla det. Vad har det med Israel att göra? Frågar du då. Vi kan ju säga att när det gäller lagen så är det ju inte bara de 10 Guds bud, utan en jude betraktar alla Moseböckerna som lagen och kallar det Torah. Men Jesus säger då att jag inte kommit för att upphäva lagen, men för att fullborda. Och jag tror att om vi sammanfattar det så är det det att alla offer i Gamla testamentet var ju på ett sätt ofullkomliga. Djur slaktades, lamm slaktades, blod utgöts. Men på något sätt så kunde ju aldrig de här offrena anses som fullkomliga offer, för att på det sättet ersätta människan och hennes synde. Så när Jesus kom och dog på korset, då blir Jesus det fullkomliga offret. Och han blir vår rättfärdighet. Vi kunde aldrig leva upp till Guds standard i vår egen präktighet. Det finns ingen här som är så präktig att du klarar av att leva upp till Guds standard i din egen kraft. Men Jesus tog din plats på korset. Och han blev din rättfärdighet. Han blev det fullkomliga offret. Så Jesus säger, jag har inte kommit för att upphäva lagen, men för att fullborda. Och jag tror ingen har problem med det. Alla tänker lika. Han blev vår rättfärdighet. Se Guds lamm som borttager världens synd. Han fullbordar lagen med att bli offret som slaktas på Golgata. Amen. Men han säger inte bara det om lagen. Han säger också, jag har inte kommit för att upphäva heller profeterna, utan jag har kommit för att uppfylla. Och om man hade sagt så här, jag har inte kommit för att upphäva lagen, men jag har kommit för att uppfylla det i profeterna som är sagt om mig. Då hade Jesus begränsat de profetior som handlade om honom. Men han säger inte det. Han säger inte att jag har kommit bara för att uppfylla de profetord som är sagda om mig. Vi vet att det var väldigt många profetier som fullbordades i samband med att Jesus kom. Men alltså, jag har kommit för att fullborda profeterna. Idag är det ju lite så i många kyrkor i Sverige att man talar inte så mycket från Gamla testamentet. Och en del pastorer och predikanter liksom känner sig nästan obekväma med gamla. Men vi ska inte förminska Gamla testamentet. Det var den enda bibel Jesus hade. Det var den enda bibel de första lärjungarna hade. Det var Gamla testamentet. Så det är inte okej att förminska det. Gamla testamentet är också Guds ord. Precis som Nya testamentet är det. Och vi tror ingenting står i Bibeln av misstag. Att liksom, det borde inte ha stått där. Och det där kan vi skala bort, för det gäller väl inte längre. Jesus säger, jag har inte kommit för att upphäva profeterna, utan för att uppfylla. Om jag frågar er då, när ni har läst Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel, ni har läst Sakaja, Hosea, Malaki, Jona, Joel och alla de här Habakkuk, alla de här profetböckerna. Vad är det profetböckerna talar om mer än någonting annat? Israels upprättelse. Det finns ingenting som profetböckerna talar så mycket om som Israels upprättelse. Och i Apostlagärningarna 3 så säger Petrus så här när han predikar. Himlen måste behålla Messias intill det tider kommer då allt skall återupprättas igen. Varom Gud har talat genom sina heliga profeter. Så där ser vi att de första kristna, de var helt övertygade om att det som de gamla profetböckerna har talat om, det kommer att uppfyllas i sin tid. När lärjungarna frågar Jesus så här, ska du i denna tiden upprätta riket åt Israel? Då så säger inte Jesus, nej men alltså nu är ni ute på fel väg här. Nu är det Nya testamentet som gäller, det gamla gäller inte längre, det är liksom det avslutat. utan nu är det bara församlingen som gäller. Det säger inte Jesus. Utan Jesus, han säger så här, ni får inte veta tid och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Alltså är det så att Gud har fastställt tid här. Det är som vi ser här, det finns en profetisk tidslinje här. Vi skulle spänna ett band här ifrån den väggen till den väggen och säga, här har vi en tidslinje. Då så säger Jesus så här i Lukas 21, att när Jerusalem ödeläggs, då ska judarna förskingras till alla hedna folk. Och så ska Jerusalem förtrampas till dess att hedningarnas tider är fullbordade. Därför så har du ifrån Jerusalems ödeläggelse, då slocknar en lampa. Vad är det för lampa? Det är Israels lampa som slocknar. Då dör en nation. Vad är det för nation som dör? Det är Israel. Nationen dör. Lampan slocknar och deras klocka stannar. Då är det inte Israels tid längre. Vi hade Israels tid i Gamla testamentet. Moses, David, kungarna. Israels tid. Men nu säger Jesus att Jerusalem ska förtrampas till dess att hedningarnas tider är fullbordade. Så om vi spänner ett band här så kan vi säga någonstans där då ödeläggs Jerusalem. Och så är det hedningarnas tider. Och Jerusalem ska förtrampas av hedningar till dess att hedningarnas tid är till ända. Men så händer någonting märkligt under 1900-talet. Två världskrig och världen skakas. Och genom första världskriget så uppstår det en deklaration som kallas Balfour-deklarationen. Den engelska utrikesministern. Och du ser bara hur Gud liksom styr de här olika pusselbitarna. Därför att i England fanns det en regering som inte var judevänliga. Men så blir det en regeringskris. Och den avgår. Och så blir det en ny regering som, där premiärministern heter David Lloyd George. Och en utrikesminister som heter Balfour. Och de är väldigt israelvänliga. Och så inträder första världskriget. Och 1917 så krossas det ottomanska väldet. Nu har muslimerna haft Jerusalem i nästan 1500 år. Med undantag av en kort period när korsfararna var där nere. Men alltså är det muslimerna som har haft Jerusalem. Men 1917 hände världshistoria. Då är det en engelsk general som heter Allenby. Och han kastar ut då turkarna ifrån Palestina och intar Jerusalem. Och så ger de en avsiktsdeklaration. Att Palestina ska nu ta emot judarna och judarna ska upprätta en nation i Palestina. För första gången på 2000 år proklameras detta. Tror ni att det var en tillfällighet? Tror ni att detta var en slump? Nej, det är den här tidslinjen. Tide som Fadern i sin makt har fastställt. Upprättelsens tide. Amen. Och jag vill peka, egentligen är upprättelsen av Israel och återsamlandet av Juda tillbaka till sitt gamla hemland är en omöjlig uppgift. Är det någon av er som har hört något liknande? Är det någon av er som har hört att ett folk som kastas ut ifrån sitt hemland för 2000 år sedan har förskingrats över hela världen men återsamlats i senare tid och upprättat sin gamla nation på nytt igen? Är det någon som kan ge ett exempel? Det har inte hänt. Och det är en omöjlig uppgift. Men därför att Bibeln säger för Gud är allting möjligt. Därför kan det ske. Om ni tror det, nicka lite grann och säg ett litet halleluja. Ni får inte missa chansen att säga halleluja. Amen. Amen. Och Bibeln är fylld av exempel där det omöjliga blev möjligt därför att Gud grep in. Och jag vill ta några sådana berättelser kopplad till Israels historia. Jag kan inte gå in långt i varje sammanhang, för då måste jag säga som Hebreerbrevets författare, tiden blev mig för kort om jag vidare skulle förtälja. När jag var i Kina så läste jag faktiskt en bok att i Kina vill de inte ha västerländska predikanter för de predikar för kort. De vill ha predikanter som predikar 2-3 timmar. Hur länge vill ni hjälja oss? Jag är redo. Är det samma i Kongo? Ja, men jag ska inte predika så länge. Men Gud har sista ordet. Amen. God has the final word. Och du ser, hela Israels historia är på något sätt länkad till omöjligheter som genom Guds omsorg har blivit möjliga. Det var ju så deras historia började med Abraham och Sara. Det står så här, där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och så föds Isak. Och Gud hade sagt till honom, nästa år vid den här tiden så kommer det att finnas en bebis i det här hemmet. Och då ler Sara. Hon tänker så här, gamla gumman, 90 år gammal. Hon kan väl inte bli med barn. Och gamla gubben, Abraham, 100 år. Det är väl omöjligt. Men Gud har sista ordet. Och det är faktiskt lite intressant att detta med Abraham. Du vet, du kan läsa i Bibeln, i första Moseboken, så är det väldigt lätt att räkna ut vilket årtal Abraham föddes. Därför att det står aldrig från Adam, hur gammal han var när han fick sin första son. Och hur gammal den sonen var när han fick sin första son. Och hur gammal den sonen var när han fick sin första son. Så kan man konstatera att Abraham föds. Jag räknade ut det till 1946 efter Adam. Men rabbinerna säger att det var 1948 efter Adams skapelse. Men det spelar ingen roll egentligen. För det behöver inte vara exakt. Men du ser, det är ju häpnadsväckande. 1946 eller 1948 efter Adam. Och så kommer Kristus, och det är en ny tideräkning. Och han kallas i Bibeln den sista Adam. Och så drar du en tidslinjal från Kristi födelse till när Israel uppstår 1948. Det var omöjligt. När Abraham föddes och när han fick sin arvinge som skulle bli stamfader till Israel, så var det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och Gud har sista ordet. Amen. Så går vi vidare i Bibeln, så är Israels barn slava i Egypten i 400 år. Men så tidigt som fadern i sin makt har fastställt, nu är det dags för ett exodus. Israels barn ska tåga ut ifrån Egypten. Men hur ska det gå när Röda havet ligger framför dem? Ja, men de borde ju gått under där. Egyptens här bakom. Ja, de borde återgått och blivit slavar på nytt igen i Egypten. Men vad är det som händer? Mot alla odds delar sig Röda havet mitt itu. Har du någonsin hört om att ett hav delar sig? Och att en hel miljon räknad skara kan gå igenom, torskodda över ett hav. Har du hört talas om det? Jordanfloden delade sig, men ett hav. Men det var vad som skedde. Och när egyptierna skulle gå samma väg så föll havet igen och de drunknade allesammans. Det var en omöjlig uppgift, men Gud har sista ordet. För Gud hade sagt till Moses: säg till farao, släpp mitt folk så att de kan gå ut i öknen och hålla gudstjänst åt mig. Och för det syftet behövde Röda havet delas. Ingenting är omöjligt för Gud. Amen! Du har en berättelse. 2700 år gammal. Jesaja är profet. Hiskia är kung. Och så kommer det en stor makt ifrån norra Irak som går över delvis in i Turkiet, mycket i de områden där kurderna bor idag. Och då kallades det Assyrien. Då var Assyrien den tidens starkaste militärmakt. Och kan ni begripa att de kunde avdela en armé på 185 000 soldater som går ner och slår en järnring runt Jerusalem. Och så ropar de upp till folket: kapitulera. Ingen kan stå emot Assyriens här. Och ett litet land som judarike, vad kan de sätta emot? Men Jesaja och Hiskia har bönenatt och breder ut det där hotelsefulla brevet. Och den natten sände Gud ut hur många änglar? Det står faktiskt att han sände ut en ängel. Och denna ängel slår ut hela Assyriens här. Amen. Annars hade Israel krossats. Vad hände med de 10 stammarna? Assyrien kom och tog hela Nordriket. Och kastade ut de 10 stammarna i förskingringen. Och vi vet inte vad de 10 stammarna är. Vi hör lite rykten om att kanske en liten skara där överlevde. Manasse stam uppe i norra Indien. Efraim stam möjligtvis borta i Kerala. Och några där nere i Etiopien. Kanske det är Dans stam. Och några borta i Jemen. Vi vet inte riktigt. De 10 stammarna egentligen försvann. Och på Jesu tid kallas de samariter. För de var uppblandade med assyrierna. Så man vill inte kalla dem judar. Samariter. Vad hade hänt om Assyrien hade krossat Jerusalem? Men Gud sände en ängel därför att Gud ville att de skulle överleva. För Gud hade en plan för det judiska folket. De skulle ju föda Messias. Hoppet för hela världen och församlingen och allt detta. Men också Israels kommande upprättelse. Vänd dig till din granne igen och säg: Gud har sista ordet. Vänd dig bakåt och säg till den bakom dig: glöm inte det. Vi har berättelsen i Hesekiel 37. Det är också en sån där berättelse. Det är ju en syn, det är ju en bild av någonting. I Hesekiel 37 så kommer ju profeten och Gud tar med till en väldig dal. Och den dalen är fylld med torra ben. Och så frågar Gud profeten: kan dessa ben bli levande? Du vet, det var ett omöjligt uppdrag. För torra ben som ligger utspridda. Ben, lårben, revben, nyckelben, huvudskalla. Det var ingen härlig syn. Det var inget halleluja-möte. Kan dessa ben bli levande? Och profeten som hade varit med om väldigt karismatiska upplevelser för Hesekiel, han hade blivit upplyft i anden. Han hade sett himmelska väsende, keruber, ärkeänglar. Han var inte ovan vid karismatiska upplevelser. Men när han får denna fråga: kan dessa ben bli levande? Då säger han: det är bara Gud som vet det. Och då säger Gud till honom: profetera till dessa ben. Och säg till dem: så säger Herren, ni förtakade ben, hör Herrens ord. Och Hilding Fagerberg, inte om någon av er känner Hilding Fagerberg, men Hilding Fagerberg, han har betytt väldigt mycket för mig, och han är lite min Israellärare. Så han sa så här: om man predikar för torra ben, då måste man ropa väldigt högt, för de hör dåligt. Så han säger: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Och när han profeterar blir det ett rassel och ett gny. Och benen kommer samman och formar kroppar. Och de reser sig upp och blir till en armé. Och Guds ande flödar in i dem. Så utgångspunkten är en dal med torra ben. Men slutet på berättelsen är en väldig armé som övervinner enorma fiender. Och så säger Gud själv en förklaring på detta. Vem är de här torra benen? Är det en torr frikyrkoförsamling? Nej, det står inte att det är det. Utan det står så här: dessa ben, det är Israels folk som säger: vårt hopp är ute. Vi har ingen framtid. Vi är alldeles förtorkade. Dessa ben är Israels folk. Och vet du, när du kommer ner till Israel så finns det en minnesplats efter förintelsen. När man ser den här minnesplatsen, då gråter man. Ens hjärta brister. Man går igenom ett bildmuseum och ser allt detta hemska som hände under det andra världskriget. Och Tysklands tanke med beslutet 1942 i den tyska riksdagen, när man sa att alla judar skulle utrotas. En masslakt där man iscensätter fabriker med uppgift till ett massdödande utav det judiska folket. Adolf Eichmann med flera. Kan dessa ben bli levande? Men när man går in i detta förintelsemuseum så går man in under en väldig bjälke. Och då står det på den bjälken ifrån Hesekiel 47: jag ska plantera er i ett eget land, och min ande ska komma in i er, och ni ska leva inför mig, säger Herren. Ett ord ifrån Hesekiel 47. Det här var omöjligt. Men Gud har sista ordet. Och de förtorkade benen blir levande igen. Och 1948, den 14 maj, står en premiärminister på trappan vid operahuset i Tel Aviv och utlyser i förtröstan på Israels klippa: undertecknar vi detta dokument som gör oss till ägare utav vårt hemlands jord. Och så finns Israel på världskartan igen. Amen! För Gud har sista ordet. Amen. Och det är fantastiskt att läsa berättelsen i Hesekiel 47 om de förtorkade benen och se vad dessa förtorkade ben blev för någonting. Det blev en Guds armé. Och i Hesekiel 38 och 39 har du Gogs härnas tåg, och du har en övermäktig fiende som kastar sig ned över det här lilla landet för att förgöra detta folket. Men Gud kommer in i drabbningen och slår bågen ur Gogs händer, och hagelstenar faller. Och den väldiga fienden som beskrivs som Gog blir övervunnen. Och det kan mycket väl vara en bild på Ryssland. Vi vet inte säkert. Men det är flera allierade. Iran finns med. Troligtvis Turkiet finns med. Och det är ju nästan så att man får gåshud idag när man tänker på konflikten i Syrien. Där du har Iran, du har Ryssland, du har Syrien, du har Hezbollah, du har Turkiet. Det är ett inferno. Det är konfliktladdat och ingen vet var det tar vägen. Och skapat vår tids fruktansvärda flyktingkatastrof. Men kanske det kommer ledas till att detta leder till Hesekiel 38 och 39. Och man tänker, om Ryssland skulle finnas med i en allians med de här staterna, Iran och så vidare, mot Israel, kan Israel överleva? Ja, Gud har sista ordet. Amen. Och de har inte kommit hem på ett turistpass. De har permanent uppehållstillstånd. Och Amos kapitel 9 säger, jag ska plantera dem i deras eget land och de ska aldrig ryckas upp därifrån igen. Mina kära vänner, Israel har kommit hem för att stanna. Gud har sista ordet. Amen. Vi skulle kunna ta flera olika bibelord här och nämna olika fantastiska profetiska kopplingar. Tänk på femte Moseboken kapitel 30, vers 4 och 5. Jag hörde Dan Johansson, Israel-expert. Han är som en rabbin ibland predikanter. Han berättar så här att ifrån början så var inte Bibeln indelad i första Mosebok, andra Mosebok, tredje Mosebok, i kapitel och i versa. Utan det stod mening för mening, så var det punkt, så var det ny mening, så var det punkt. Och då är det här ordet ifrån femte Mosebok 30, vers 4 och 5, är mening 5708. Mening ifrån, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, mening 1. Och så räknar man meningen, då är detta mening 5708, har rabbinerna räknat ut. Där det står så här: om dina fördrivna är från jordens yttersta ända, så ska jag ändå samla dem tillbaka till det land som jag gav åt dina fäder. Mening 5708 enligt rabbinerna. Det judiska året 5708 är samma år som i vår kalender är 1948. Om dina fördrivna är vid jordens yttersta ända, så ska jag samla dem tillhopa till det land som jag gav åt dina fäder. Återupprättelsen av Israel i modern tid är icke först och främst ett mänskligt projekt. Det är ett gudomligt projekt. Gud har sista ordet. Och du vet att när Levi Petrus startade pingstväckelsen, så var han ju inte så gammal. Och när han var 28 år gammal 1912, så stod han i Philadelphia i Stockholm. Och så hade han en serie predikningar om Jesu återkomst och gav ut en bok som heter Jesus kommer, 1912. Han var kort i växten. Och då så sa han så här i en av de här predikningarna, att Israel kommer återfå sitt land. Det talar de gamla profeterna om, bland annat Daniels bok talar om detta. De här årsveckorna och hur Israel ska återfå sitt land. Då var det en som en gammal man som gick ner till den unga predikanten. Nu är inte du liten till växten, men du får spegla Levi Petrus här. Och den gamle mannen, jag är den gamle mannen, du är Levi Petrus. Och så la han handen på huvudet på honom. Och så sa han så här, unge man, sa han, unge man. Du säger att Israel ska återfå sitt land. Turkarna har haft det i 400 år. De kommer aldrig att släppa det. Så den gamle mannen till Levi Petrus. Därför att alla visste, landet är inte till salu. Turkarna har haft det i 400. De kommer aldrig släppa det. Men den unge predikanten, han hade läst sin bibel. Så oavsett hur omständigheterna såg ut, så sa han, judarna kommer återfå sitt land. Israel kommer att återuppstå. Några år senare kom Balfour-deklarationen. Ytterligare några decennium senare så proklameras Israel. Och den blåvita flaggan med Davids stjärnan i mitten hissas ifrån gräns till gräns. Och Israel finns på världskartan. En lampa som varit släckt i 2000 år lyser nu åter. Och en nation som var död har fått liv igen. Och de torra benen har börjat röra på sig. Han lever ju. Amen. Gud har sista ordet. Amen. Men det såg omöjligt ut, vet du. 1948. Och man skulle ha en omröstning i FN och det krävdes 2/3 majoritet. Hur ska Gud få ihop detta? Hur ska världsliga nationer nu kunna gå Guds ärende och rösta fram en delning av Palestina där judafolket för första gången på 2000 år ska få sitt eget hemland? Och när man gjorde en förundersökning fanns inte den uppbackningen till detta. Hela kommunistvärlden efter andra världskriget, med Sovjetunionen i spetsen, med gudsförnekare ateister, sa nej till den här planen. Men av någon anledning som inte riktigt vet, så när omröstningen skulle ske 1947 i november månad, så ställde sig en ateist, en gudsförnekare, ställde sig i talarstolen i FN. Kan Gud påverka en ateist som inte tror att Gud finns? Kan han ändå på något sätt? Det står så här i Bibeln. Gud kan leda kungars hjärtan så som vattenbäcka. Amen. Så när Guds tid är inne, den här tidslinjen, tid här borta kommer vi. När hedningar silar på Gud så står tid och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och 1947 november månad ställer sig Sovjetunionens FN-ambassadör i talarstolen. Han heter Gromyko. Och plötsligt så har han gjort en kovändning och säger det var orättfärdigt om vi inte stödde detta förslaget med tanke på allt judarna har gått igenom. Och när han lägger fram det förslaget så får han hela Warszawapaktens länder med sig. Och plötsligt är det 2/3 majoritet i FN. Därför att Gud har sista ordet. Amen! Ja, missa inte chansen att säga halleluja där. Vi har en mäktig Gud, mina vänner. Han ger sig på omöjliga projekt hela tiden. Amen. Och du vet att nu ifrån november. Från november 1947 till den 14 maj 1948 när engelsmännens mandat löpte ut. Så är det till slut att ansvaret ligger på något sätt i det judiska rådet. Det finns ingen regering. Därför att nationen har inte uppstått. Men det finns ett inre kabinett. Och i det inre kabinettet har du Ben Gurion, du har Golda Meir, du har andra framstående judiska ledare. Och arabvärlden säger så här. Om Israel proklameras som en självständig nation enligt FNs delningsförslag så tar vi det som en krigsförklaring. För de förkastade detta. De ville inte ha, en del säger om det bara delas och så här Palestina, då blir det fred. Men varför blir det inte fred 1948 då? De ville inte ha ett Israel där nere. Vi kunde ta upp flera olika saker under hela 1900-talet. Och det inre kabinettet som hade ansvaret, de bävade. För de sa, nu vilar ansvaret på oss. Ska vi verkställa det som FN har sagt? Det är ändå vi som bär ansvaret på våra skuldror. Och det är 12 eller 13 medlemmar i det inre kabinettet. Och när de röstar om detta så är halva gruppen säger så här, vi vågar inte. För det kommer att bli en slakt utan dess like. När dessa arabländer med sina väldiga med kastar sig som en rovfågel över oss. Vad kan vi sätta emot? De är 80 miljoner i befolkning. Och beväpnade till tänderna. Och vi är 700 000. Och vi får inte ens köpa vapen. För vi är inte en nation ännu. Allt de köpte var på svarta marknaden. Eller skapat i underjordiska bunkrar. Men då lägger Ben-Gurion den avgörande rösten. Där han säger så här. Vi har inte haft den här chansen på 2000 år. Det är första gången vi har den här chansen. Vi kan inte missa den. Och hans röst blev avgörande. Men du ser även i det judiska kabinettet. Hänger det på en enda röst. Om man ska ta ett steg tillbaka. Och säga vi vill inte utropa Israel. 14 maj. En enda röst. Och det var den avgörande rösten. Och så tänds en lampa som var ett släkt i 2000 år. Och mot alla odds överlev Israel. När dessa arméer kastar sig över dem. Och det berättas om märkliga händelser. Ökensand som blåser in i egyptiska pansarfordon. Och gör att de parkeras ut i öknen. Bisvärma i miljoner som attackerar jordanska armén och driver dem 3 mil österut. Vid Jordanfloden, vid Genesarets sjö, där israeliska jordbrukare sätter upp traktorer längs stränderna och mitt i natten sätter de på lyserna och motorer varvar dem i full kraft. Och det ekar mellan bergen så att syrierna tror att de har supermoderna snabbgående vapenbärande båtar och lämna sina positioner. Och Davikan som bara var farlig för den som sköt med den, men fienden tyckte det var så högt ljud så de tänkte undra om det kan vara ett atomvapen. Mot alla odds Israel överlevde, och nu har de överlevt i 72 år som nation. Och det finns ingen nation i världen som kan besegra dem. Varför? Därför att de är grundat på det profetiska ordet. Gud har sista ordet. Amen! Amen. Är du välsignad? Det här är vad Bibeln säger. Han har all makt i himmelen och på jorden. Mina ord skall aldrig förgås. Gud har sista ordet. Och allt det Gud har sagt kommer att uppfyllas. Och Jerusalem är en lyftesten för alla folk. Men det finns ingen som har mandat att lyfta Jerusalemstenen. Därför att det vilar en gudomlig bestämmelse över den staden. Det är Israels huvudstad. Och den ska inte delas. Det är Israels huvudstad. Och det är staden som konungarnas konung ska komma tillbaka till. Jesus kommer snart. Och han kommer till Jerusalem. Amen. Han kommer sätta sina fötter på Olivberget. Och det kommer vara lag och ordning som utgår ifrån Jerusalem. Amen. Hallå Eljaros! Ska ni inte följa med till Israel? Och se vår tids moderna mirakel mitt i Mellanöstern. En dynamisk nation och demokrati i ett område med diktaturstater som så många nu flyr ifrån på grund av alla oroligheter. Men Israel finns där. Därför att Abraham, Isaks och Jakobs Gud har gett dem sitt beskydd. Halleluja. Och snart faller täckelset ifrån judarnas ögon. Och de ska se upp till honom som de har genomborrat. Och han ska komma med mångtusen heliga där på Olivberget. Och när tv-kamerorna zoomar in emot himlen. Och reportrarna har extra sändningar på Rapport och Aktuellt och BBC och CNN. Och de undrar, vad är det som händer? Vi har ju information om alla trupprörelser här i Mellanöstern. Men här kommer någonting från den yttre rymden. Vad är det för någonting? Det är konungarnas konung och det är herrarnas herre. Jesus kommer! Amen! Halleluja! Ja, du vet att det är det som är fördelen att få vara predikant. För man kan predika sig själv salig. Och när jag tänker på Bibelns löften och Guds mäktiga ord. Gud har sista ordet. Gud är inte nervös. Gud är inte skakad i sin position. Och tänker, jag hade en A-plan, men nu måste jag nog ta fram B-planen. Och nu har den gått sönder, nu måste jag plocka fram C-planen. Det stod i Jesaja det vi läste. Det han har sagt länge sedan kommer att gå i fullbordan. Allt vad han har sagt kommer att gå i fullbordan. Gud har sista ordet. Amen. Gud välsigna er. Men kom också ihåg att han som leder stjärnovärdarna fram i räknade ihop och nämner dem alla vid namn. Han som kan gripa in i världshistorien, dela Röda havet och låta det judiska folket återvända till sitt gamla hemland. Han bryr sig om dig. He cares for you. He cares for you. Han vet om det. Han vet till och med hur många huvudhår du har. Han läser ditt hjärta som en uppslagen bok. Han kan gripa in och göra ett mirakel i ditt liv idag. Gud har sista ordet. Ska vi be tillsammans? Ska du göra så att du lägger din hand över din bröstkorg så här? Put your hand over your heart like this. And we pray in the name of Jesus. You can put your hand up on your heart like this. Så ska vi bedja här nu. Är det någon av er som behöver ett bönesvar? Lyft i så fall den andra handen. If you need a miracle, if you need a touch from God, lift your hand to God, the other hand. Så ska vi bedja just nu. Fader i Jesu namn, vi har predikat om makten i ditt ord och din trofasthet emot Israel och hur det har sett omöjligt ut, men hur du har låtit ditt ord gå i fullbordan igen och igen och igen, allt sedan Abrahams tid till vår tid. Men nu sitter vi här i kyrkan och vi har våra problem att brottas med. Någon kanske har kommit till Sverige från ett annat land och har ännu inte fått uppehållstillstånd. Någon har inte ett arbete men är arbetslös. Och någon har fått en diagnos från läkaren om en svår sjukdom. Och någon är så bekymrad över vad barnen håller på med och kanske äktenskapet som är i en jobbig period just nu. Gud, vi har våra problem. Vi vet att du har gripit in så många gånger i historien, men nu kommer vi till dig med våra liv. Och vi ber, rör vi oss idag, tala liv in i våra liv, tala ljus in i vårt liv, dela Röda havet för oss, låt Jerikos murar falla i vårt liv. Låt de torra benen få liv igen. Låt det komma in liv i våra familjer. Låt det komma in mirakel i våra liv. Fader, vi beder dig i Jesu namn. Och Gud, du som mättar sparven under himlen och kläder liljan på marken. Du bryr dig om oss. Jag ber dig Gud för våra nysvenska vänner. Från Kongo, Eritrea. Andra länder, Gud, som finns representerade, kanske Afghanistan, kanske andra länder. Gud, jag ber i Jesu namn. Öppna vägen, gör mirakel. Vi behöver dig, Jesus. Tack att du är miraklernas Gud. Ingenting är omöjligt. Gud har sista ordet. Så ber jag för församlingen här i Älgarås. Trofasta vänner som kämpar på och som inte ger upp. Herre, jag ber dig krön ditt verk med framgång. Låt opvattnet vara i rörelse. Gud, välsigna denna församling. Jag ber dig i Jesu namn. Tack för pengar som skänktes till trosnissans arbete. Tack att du kan mana Gud. Tack att du kan frigöra. Jag bara prisar dig. Tack att du hör bön i Jesu namn. Amen. Amen. I Jesu namn, så som Herrens tjänare, talar jag liv in i ditt liv. Misströsta inte. Låt inte blicken falla nedåt. Lyft din blick. Ha tro till Gud. Vägen kommer att öppnas i Jesu namn. Amen, amen, amen.